I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants.
Välkomna mina vänner, ni lyssnar på Käftsmällspodden, en podcast om fighting. Mitt namn är Alexander Brodahl som knäpper en iskall Plant Factory. Skitgott, med mangosmak, den föredrar. Som vanligt har jag min goda vän och vapendragare på min högra sida här, Mikael Jansson. Hur är läget, Mikael?
Det blir alldeles utmärkt. Vi hade två kanongoda värmlänningar i studion alldeles nyss.
Ja, precis.
Och idag, eller nu här efteråt, så har vi en både vän och klubbkamrat till mig. Så
och de här gästerna hänger ju ihop på något sätt.
Ja, de gör ju det, va? Ja.
Vem har vi här, Mikael?
Ja, det är då alltså en kille som han har nått väldigt långt trots att han bara har tränat MMA i 2 år. Det tycker jag är enormt coolt. Det är en bra ambassadör för vår sport. Han har sunda värderingar och alltså en skön attityd till hela grejen. Han är nyss hemkommen från SM och han är aktuell nu inför All Stars Fight Night också då, turneringen där. Vi säger välkomna till Elias Kesia från Macke BG.
Välkommen Elias.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är lite spänt här.
Visst är det nervöst, eller hur? Jag glömde säga till dig, jag brukar säga att det är lite så här matchpuls, men man vänjer sig. Ens röst låter tyvärr så som ni gör. Det är så här ens röst låter, det är en jobbig insikt ganska ofta.
Ja, och alla känner så. Alltså som broder så, varken han eller jag är helt bekväma med det än. Och vi har gjort några poddar vid det här laget.
Nej, jag hatar min röst mer och mer för varje avsnitt. Alltså så här.
Och jag tycker bara att den blir sexigare och sexigare ju mer du pratar.
Men Elias, för en vecka sedan så var du i Redlines nya lokaler och slog som SM-guldet. Tyvärr blev det ett silver, men det var ditt första SM. Hur var det att kliva in i ditt första SM någonsin?
Det var en otrolig upplevelse skulle jag börja med. Det var ju, det bestämdes, jag tror det var Andreas från SMAF, han skrev till mig fredagen veckan innan.
Ja.
Och bara, ska du vara med eller? För jag, just då så hade jag inte ens planer på att var med. Då tänkte jag, är det bättre jag kör AFN?
Ja.
Och så skrev jag till Jocke och så skrev han bara, ja, kör. Och så tänkte jag i mitt huvud bara, det är svårt att tacka nej. Så bara, varför inte?
Ja.
Så då var det bara, alltså fysiskt är jag alltid redo för jag tränar hela tiden. Men det mentala som blev en utmaning att fokusera på en vecka så. Och det är väl typ så, det känns som att ta en short notice fight också.
Ja. Det är ju liksom det osäkra du gjorde där. Du fick en chans och vågade ta den.
Ja, man tar en risk. Man vet inte vad som händer, men det kan inte bli sämre heller riktigt.
Och till alla som tvekar ut, Elias, var risken värt det?
Det var värt det.
Det var värt det.
Okay. Nu har jag testat hur det känns att weightcutta inför match. Och det kommer jag behöva göra inför AFN också.
Mm.
Så nu har jag lärt mig 2 läxor eftersom jag är tvungen att weightcutta 2 gånger. Så nu kommer jag kunna optimera det mycket bättre inför AFN. Och jag vet hur känslan är att slåss efter man har gått ner i vikt. Mm. Och det är bara bra erfarenheter som kommer hjälpa mig nu inför nästa match också.
Just det, och du är ju aktuell för AFN. Och,
ursäkta.
Jag ser att Mikael vill säga någonting jättemycket, så han får göra det först.
Nej, jag bara tänkte att du sa att du hade lärt dig 2 läxor.
Ja.
Ja, vad är det för läxor?
Ja, men det är först det weight cut och även att slåss i 66, men det är också att få en riktigt tuff motståndare. Mm. Det är killen jag möter i AFN, han är också en grabb som har kört mycket längre än mig. Och säkert på papper ska vara bättre än mig. Han är på hemmaplan. Samma sak var det här i Malmö. Och det är, när jag åkte till Stockholm så det är hans hemmapublik som kommer vara där. Det är hans bur som han tränar i varje dag vi kommer köra i. Och det är liksom, jag kan inte förvänta mig att fördelarna ligger på min sida, men det är en bra erfarenhet som jag fick nere i Malmö där på Red Lions klubb.
Ja, för anledningen att jag frågade var nämligen att du uttryckte det så otroligt bra när vi pratade i telefon i går kväll där. Du sa precis det här och att ja, du fick, vad var det, hur var det du sa? Du fick känna på the real deal eller alltså någonting i den stilen både du sa. Liksom att du kände verkligen att du hade fått med dig grejer från SM.
Ja, exakt. Det här är ju en kille som har... han har tränat flera år. Han har brottats jättemycket i Benjamin då. Mm. Han är jätterespekterad fighter i amatör-Sverige. Och han vill ju gå proffs nästa match. Och så kommer jag här som gjorde min amatördebut liksom i B-klass för 9 månader sedan. Och gjorde A-klassdebut för 2 månader sedan.
A-klassdebut, var det på Wolf?
Exakt, där ja, i december.
Det, där intervjuade jag efter. Ja. Ja.
Nej, nej, då gjorde jag en B-klassmatch.
Det var B-klass.
Sen december i Kalmar gjorde jag ju A-klassdebut.
Så var det, just det. Så det är väldigt snabbt tid det har gått, ja, där. Och sen har du då varit i SM för en vecka sedan.
Exakt.
Och allt detta under loppet av 9 månader.
Ja, och sen ska man möta liksom högsta nivån på amatör.
Vad kände du där? Vad var skillnaden på Benjamin och de du har mött tidigare?
Jag skulle säga kraften i slagen. Mm. Jättestor skillnad. Det blir en skillnad mentalt också när det är någon man respekterar, alltså när slagen, man måste verkligen respektera de slagen. Du kan inte bara alltså gå in i dem heller. Du kan inte käka såna, alltså såna hårda krossar heller.
Nej, man håller upp garden och hoppas på att clinchen kommer typ. Nej, ja. Du kan inte riktigt köra sånt mot Benjamin kanske, nej.
Nej, och det är liksom han har SM-guld i brottning också. Så det var när jag skjuter för att brottas med, du vet, när jag känner att jag okej, jag har tagit för mycket slag nu, det är dags att brottas. Då är det så här bara, nej, han sprawlar mig. Ah. Och det har faktiskt inte hänt i någon annan match. Då är det så här bara, om jag känner för att brottas med någon, då kan jag brottas med dem. För det är där mina fördelar ligger. Och sen möta någon som är duktig på att brottas, då är det så här, det blir en konstig känsla då.
Ja, det är jobbigt när hans, alltså så här, vad ska man säga, vagga, hans barndom är ditt starkaste vapen.
Exakt.
Så här, liksom, där han är absolut mest bekväm, när någon liksom ska skjuta mot hans höft typ. Nej, det är bra, men det verkar som att han tagit bra och mogen lärdom av det.
Ja, och jag vet inte, det var någon som skrev någonting än att typ Benjamin bulldozade mig till sin vinst och att det var highly anticipated fight. Jag tror det var han, Stefan Romare.
Ja.
Och det kan jag säga stämmer inte. För om man kollar matchen så var första rundan 50-50. Om jag hade dömt rundan så hade jag gett den till Benjamin.
Mm.
Men om man kollar på control time så var det min. Och när det kom till burbrottningen så var det jag också. Och även i andra rundan så hade jag burbrottning och i clinchen fick jag in många fina knän. Och sen träffade han mig väldigt hårt och där tappade jag. Men Benjamin kom till mig efter matchen och gav mig all respekt och sa att det var ingen enkel match.
Mm.
Det var jobbigt fan.
Jag kan tänka mig att du chockade honom ganska mycket.
Exakt.
För hade jag varit i Benjamin, jag kan säga att jag hade räknat ut dig som motståndare, men jag hade nog förväntat mig att jag skulle gå lättare än vad det gick.
Exakt.
I det läget.
Ja.
Men det är skönt att se att du har en så pass mogen analys av matchen. Hade du varit nonchalant och kaxigärd och sagt nej, men jag borde vunnit och bla bla bla, så här, jag hade ronderna. Men det var väldigt korrekt analys tycker jag i matchen. Bra, imponerande. Och där tänker jag, vad heter din motståndare? Vem ska du möta på AFN i första?
Jag vet inte hur man uttalar hans förnamn, men jag vet att hans efternamn uttalas Tokirov.
Tokirov.
Och det är en all-star grabb. Jag tror han är ganska ung. Han har gått 2 A-klassmatcher på AFN då.
Mm.
All-stars fight night. Och jag är 100% säker på att han har gått andras matcher som inte är MMA.
Mm.
Som, alltså, det är svårt i amatör att veta hur många matcher någon faktiskt har gått. För det är så... Record, alltså man kan inte riktigt hålla koll på record.
Nej, det är så. Han heter ju, förlåt att jag slaktar ditt namn här nu, men jag tror Sukrob Tokirov, så jag förstår det. Och jag vet att han är usbek, han representerar All-Star som du säger. Och generellt sett så, alla länder som slutar på stan är oftast jävligt duktiga på att slåss. De har oftast en brottningskultur och sådär. Så man kan nog räkna med att han har sprungit in i en hel del kampsport i sin unga ålder.
Exakt.
Vilka den har varit, det tror jag inte har varit någon konstigheter. Har du sett något med liksom, vad vet du om han? Mer än att han är från All-Stars. Har du sett någon match med honom?
Ja, jag har sett hans matcher. Hans stående, det ser avslappnat ut. Det syns att han har tränat länge, så han är avslappnad där.
Mm.
Han är jättebra, 1-2. Han är allround skulle jag också säga.
Allround.
Mm.
Och vad tror du att, vad är viktigast för dig att göra? Nu, du kommer ju inte säga det, alla dina hemliga vapen, men vad behöver du göra för att slå den här killen?
Jag behöver vara bättre på alla plan.
Bättre på alla plan. Bra, bra,
bra svar.
Bra politiskt svar. Bra politiskt svar. Ja.
Ja, vi har ju varit berört det som hastigast där. Alltså som du säger, alltså du är en jätteduktig brottare. Alltså verkligen magisk grappler skulle jag säga. Det har du visat i matcher också. Men eftersom vi tränar på samma klubb och kanske känner varandra lite så... Ja, jag ska säga som jag brukar göra. En liten fågel har viskat i mitt öra att du har blivit lite förälskad i boxning nu också. Ja. Och du är ju dessutom hemkommen nyligen från Bang Tao där du har tränat också. Har du lust att utveckla detta lite?
Kan vi börja med boxningen där? Hur kom kärleken till boxningen?
Det kom, jag tror det var efter den matchen i Halmstad där, den Wolfen, och det var liksom... Jag skulle säga fortfarande nu, alltså jag är väldigt ny striking och det är någonting som inte kommer lika naturligt. Och mitt mål är att vara en allround fighter och att även vad min motståndare känner är duktig på, så är jag bättre på någon av hans svagheter. Och då måste jag självklart lyfta min striking. Och då var det en av mina gamla tränare, Axel, sa till mig att börja kolla på ryssboxning. Och ja, jag hade inte hört det riktigt innan, men då började jag kolla på det. Och så hittade jag typ fighters som Bivol och några andra coacher. Så började jag kolla på det, fick intresse för det. Och sen började jag gå på boxningspassen på lördagar och söndagar med Amir och Adel som även tränat på Bulldog.
Mm. Jättebra coacher skulle jag säga.
Jättebra tränare. Och de, jag vet inte, det var bara kul. När man tränar med dem är det, de kollar på dig. Och sen kan de bara peka ut en stor tydlig grej du gör dåligt. Mm. Och det är jättebra om en coach kan göra det istället för att bara nämna 10 grejer du gör dåligt som är små saker.
Ja, vara generell liksom.
Exakt. Ja, ja. Alltså du kommer aldrig kunna komma ihåg alla de sakerna samtidigt. Men om det finns en stor viktig punkt du kan öva på, så kommer hjärnan kommer lättare kunna jobba bort det.
Jag ska säga det också. Jag har ju varit skadad. Men jag har ju varit ner och tittat på boxningen däremot, för att det är ett så skönt gäng och det är jätteroligt att bara få träffa er lite då, va? Du har ju verkligen utvecklat din boxning, alltså mycket, mycket på kort tid där, va? Så det ska bli otroligt intressant att se, liksom, ja, men säg på ett år, alltså vad du kan göra med det, va? För att du kanske är mer naturlig brottare då. Det kanske är lite svårare för dig att ta till dig boxningen som du säger, alltså, men jävlar, det har hänt grejer.
Jag vet inte, det tar ju lång tid att komma in i det. Om man gör någonting på ett pass så betyder det inte att man har det i kroppen efter det. Nej. Alltså det kommer inte synas på match direkt. Och det är samma sak att jag var och tränade i Thailand. Det kommer inte direkt synas jättetydligt på just den här matchen, eller kanske inte ens AFN-matchen heller, men om ett år kanske det syns.
Just det. Men där, och då fortsatte du med boxningen då på Bang Tao. Var det något speciellt du körde där just som var mycket boxning då, eller?
Ja, de hade ett boxningspass där, ska vi se, 10.30 varje dag, alltså, gick jag dit. Ja, det var också grym coach där. Alltså, när man är där i Thailand så är det så stora klasser. Ja. Så det är inte personligt. Det är inte direkt, om du inte köper ett PT-pass, men det är inte att de kommer komma till dig och peka så mycket. Men de hade jättebra boxningsdrillar där, bra footwork, bra konditionsboxningspass också. Så de gick jag på varje dag.
Men just, vad var det för tränare? Var det någon typ australienare? Var det någon thai? Minns du det?
Nej, han är från Irland där.
Irland, ja, men ja. De har ju mycket bra boxningskultur.
De har bra boxning.
Ja, det har de. Men har du kollat, är det då just den ryska, eller för mig heter det Sovjet-style liksom i boxningen?
Ja, exakt.
Är det det som du föredrar mest med boxningen, alltså den studsiga boxningen?
Ja, det är det som jag tycker är väldigt häftigt att se. Och speciellt, alltså jag kollar alltid på, jag försöker kolla på fighting och fighters som gynnar mig och passar min kroppsstil. Istället för att kolla på, alltså om jag kollar på Ngannou så kommer inte det riktigt hjälpa mig. Men sovjetboxing, det är anpassat efter långa armar och fokuserar mycket på footwork, och det är något jag strävar efter att vara bra i.
Det finns, ja, det har väl kanske framgått typ redan här, va? Men om 20 år så kommer Elias vara som antingen Jocke Engberg eller som John Danaher, för att alltså maken till att vara analytisk, alltså när det gäller fighting, och alltså verkligen studera, alltså så på riktigt, va? Jag menar, vi har ju haft diskussioner som har pågått över en vecka, alltså om fighting där, när vi bara,
nice.
Ja, när vi alltså bara skriver så här fram och tillbaka, ja men så här, och vad tycker du, och ja, och så vidare, va? Och jag är, alltså det är ju en riktig tillgång. Alltså så, för att alltså, du har ju en hunger efter kunskapen och efter att förstå och alltså, utvecklas och sådär. Det är alltså, ja, nej, jag tycker det är skithäftigt alltså.
Nu räcker det med komplimanger.
Ja, men alltså, du är nörd, känns det bättre nu?
Ja, kalla mig nörd.
Fighting nerds.
Nej, men alltså, hur mycket fighting tittar du på ett ungefär? Det är, kanske, det är ju svårt att säga, men så här, mellan tummen och pekfingret.
Det blir typ att man fastnar i den här bubblan, ja. Att ens vänner, det är folk från kampsport. Sen ens Instagram, den är helt maxad med fighting. Och så går du in på YouTube, alltså allting är en, och även typ kollegor på jobbet. Där har jag en kille som, alltså han tävlar inte, men han tränar och har intresse i thai-boxning. Och sen en annan kollega som också gillar boxning. Så det blir så här, på lunchrasten sitter vi och snackar om fighting också.
Fett. Det är nice. Men jag vill veta lite mer om Bang Tao. Hur länge var du där?
Jag var där en månad.
En månad.
Ja.
Men blev det mycket thai-boxning också? Eller var det mer MMA-passen? För det är ju mer, alltså, ska du åka och köra thai, då självklart är det jävligt bra med Lord Silla och alla där. Men det är mer ett MMA-gym, så jag har det som i alla fall.
Exakt. Det var mest MMA. Mm. Och jag var på thai-boxningspassen där också. Och nu hatar jag lite, men de har en tävlingsgrupp som är jävligt bra. Det är där jag var, där jag tränar,
ja,
nu.
Amen.
Och sen så har de en nybörjargrupp. Och där, alltså om du ska vara med i tävlingsgruppen där, då ska du gå och slåss en match för dem.
Okej.
Okay. Alltså det är inte, annars får du gå till nybörjargruppen. Och nybörjargruppen, det är liksom, där kommer turisterna som aldrig har tränat innan, går dit med sin mobil, filmar, wow, jag tränar thai-boxning nu, ja. Jag är i Thailand, jag tränar thai-boxning. Så det är, alltså, de thai-boxningpassen var som fitnesspass,
ja.
Och det sa även folk som hade varit runt och rest runt i Thailand och kom till Bang Tao och tränat thai-boxning, de bara, shit, alltså de andra klubbarna, de är mycket bättre på thai-boxning. Alltså det finns ju de här små gymmen, du vet,
sitta på,
exakt, ja. Sådana gym, de, alltså där är det ju thai-boxning, medan där var det mer turistaktigt, om man säger så.
Men så har det väl lite ofta varit med, framförallt då Tiger. Det var ju, det är många från gamla Tiger Muay Thai som är Bang Tao nu, och så är det, ska de satsa på dig där, då ska du vara på, alltså, inte ens bara UFC-nivå, du ska till och med kanske vara rankad. Alltså, självklart de kommer låta UFC-fighter köra, men det, de lägger inte tid på vem som helst utan meriter. Och det är också förståeligt på något sätt. Jag fattar, ja, det. Har jag Piotr Jan här, eller ska jag träna Brodal? Det blir Piotr Jan. Jag fattar att det blir så. I den, Mikael kollar på mig fundersamt nu.
Men jag väljer Brodal alla dagar i veckan.
Men jag har många vänner som varit där nere, och det känns som alla de bara har typ varit döda när de varit där nere. De har varit sjuka, de har fått infektioner i 3 år och liksom typ knappt kunnat träna dem, och på staff. Har du hållit dig så här hel och frisk?
Nej, jag fick också staff, alltså. Ja. Det var, så jag hade en vecka där jag var på lågvarv så, när jag inte kunde träna. Men så, det är ju typ oundvikligt också, för ja, de här mattorna är ju, alltså det var som sandpapper.
Mm.
Alla fick, vad heter det, brännmärken direkt.
Mm.
Du vet, öppna sår, folk som svettas, folk kommer alltså från alla olika länder. Det är ingen riktig hygien där nere heller, så här. Alltså, alla fick staff där.
Är det grapplingmattorna som är som sandpapper, alltså?
Ja, exakt. Det är Fuji mats, alltså det är high quality, det är top tier.
Men varför det blir så? Kan det vara så mycket människor, eller att det är så mycket aktivitet på dem, eller värme eller något kanske?
Nej, men alltså mattorna är jättebra. Ja. Det är jättebra och de var jättesköna, men om din hud, alltså så här,
det är klart, den blir torr.
Alltså folk som tränar där, de, alltså huden härdas ju för det. Ja. Men när man inte är van med det så...
Ja, just det.
Jo, men det blir ju så faktiskt. Man får ju dem, om man har varit borta från klubben ett tag som jag har opererat, då får man de här typ så här ont i knäna helt plötsligt när man har typ blivit språlad för mycket. Exakt. Någonting. Sådana grejer, det är väl samma sak som. Men inga matcher nere i Thailand för dig. Du fokuserar enbart på att träna och bli bättre.
Och det var också så, många som åker dit, de blir skadade, sjuka, allt det här. Men jag åkte dit för att samla kunskap som jag kan ta med mig och sen träna här och lära mig. Alltså det är ett långsiktigt projekt. Är det. Medans jag hade en kille som körde nogi där. Han bodde på samma boende som mig. Första dagen han är där och tränar så fick han spräckte han skallen där.
Nej.
På jiu-jitsu.
Hur?
Han skulle vinna.
Men hur spräckte han den skallen? Blev han slämad eller?
Det var typ, de var i guard.
Ja.
Och sen så var han på topp. Och sen så skulle han, eller han var under. Och sen skulle han dra in den andra fort.
Ja.
Och då blir det att de skallar varandra.
Men fan, det måste ha varit hårt. Och ja, det är det. Skallen. För vi pratar skall, inte ögonbrynet utan vi pratar skallen.
Ja, exakt. Det var,
fuck.
Och det var så här bara, kommer du hit? Och han nämnde då, han var från UK så han. Ja. Han sa, I had a fight with this guy. Bara, va? Var du inte att träna? Var inte, ska du inte rulla med killen?
Fan, vilka forskare det finns här ute. Skräll att han var britt. Men Elias, fick du rulla någonting med Craig Jones? Eller i alla fall träffa någonting?
Jag fick rulla med Craig Jones.
Hur var det? Berätta, hur gick det? För jag såg att Daniel åkte på en buggy choke.
Ja, alltså jag lät han ju vinna. Gjorde jag ju.
Ja, okej, okej.
Jag vill inte utmana så. Så.
Okay. Försökte du attackera han med någonting?
Nej, alltså jag lät han tappa mig. Jag bara rullade lite, passerade lite, kände på det. Så.
Vilken submission gav du han då?
Jag lät ju han tappa mig. För jag tyckte det synd om han.
Ja, men du jag menar, vad lät du han klappa ut med?
Jag vet inte ens vad den heter alltså. Det var något avancerat.
Perfekt.
Nej, det var som en triangel. Alltså mellan benen.
Ja.
Fast han har armen emellan också.
Ja, jag har sett när han gör det. Jag vet inte heller vad det heter. Jag har sett det på YouTube. Ja. Är det inte det den... jag borde brukar prata om den. Den heter ju... triangle. Alltså typ så här... jag kommer inte på vad det engelska ordet är. Men typ så här disrespectful triangle. Det är något sånt.
Ja, kallar, exakt.
Något sånt är det. Ja, det låter jobbigt.
Så du vet när du har... om du ska passera hans guard. Och så får du båda benen så.
Ja, ja.
Och så ska du kasta dem åt sidan.
Ja.
Där så fick han sin arm emellan.
Ja.
Och så kunde han squeeza.
Ja, sjukt.
Och, ja.
Hur var det en cool upp, hur länge han rullade med? Är det liksom så här att han klappade och så är det nästa person?
Eller ja, det, exakt. Ja. Och det är så här, det beror på dig. Alltså han är ju så jävla duktig så han liksom bestämmer ju när han inte orkar med dig.
Aha.
Så eftersom jag körde lugnt med han,
ja,
så lät han ju mig rulla och känna på dig längre. Ja. Men sen så kom det ju de här ryssarna som skulle, ja, försöka täpa han.
Det var det jag undrar lite, för många har ju fattat så här, jag skulle typ så här, skulle jag få rulla med GSP. Jag hade inte gått på en neck, om jag såg en neckrank så här, och nu tror inte jag att jag får GSP på neckrank, men jag kommer inte slita den 100%. Gör mig inte. Men var det många som försökte testa Craig Jones eller?
Ja, det fanns ryssar som på riktigt trodde, alltså de gick in dit för att,
det var ADCC-final liksom.
Ja, exakt.
Men ingen ens lyckades nästan, misstänker.
Nej, men då bara täpa han dem fort så är det nästa. Och det är samma sak typ, om det var någon tjej som kom in, de kör inte hårt. Så de kan han rulla med länge. Mm. Och det är väldigt konstigt så. För liksom det är vad han lever på. Så här, varför ska du gå in och försöka skada han?
Ja, bevisa sig.
Egon.
Ja.
Jag hade nog varit lite inne på din linje där, måste jag säga. Liksom, att det handlar om att visa respekt och vara lite ödmjuk.
Han är ju så jävla duktig. Så han ser säkert 15 olika submissions på dig. Ja. Men han kan välja när och hur.
Precis.
Och liksom det är han som är schysst och låter mig rulla med han. Så då får man ju vara schysst tillbaka.
Ja. Men det finns ju också, det är väl typ motsvarigheten i Thai. Det händer ju, det finns flera videos där folk försöker bevisa sig mot Sunshine i sparring och så här. Börjar så här, han håller tillbaka sin headkick på det precis. Men då du en spark efteråt så här, när precis inte knockar dig. Alltså det är konstigt det där. Vissa har, alla har väl inte den känslan. Det kom något sånt klipp nu, men jag tror det var Nicky Rod och... Sexyam eller Aoki eller någonting. Någon var det, de så här, violate honom helt i Sverige. Jag gillar att se det. Det är jobbigt faktiskt. Men tror du att du kommer åka tillbaka till Bang Tao?
Jag hoppas på det.
Mm.
Om möjligheten ges. Det är ändå en månad.
Ja.
Och när man åker till Thailand så är det så här. Folk frågar om det kostar mycket.
Mm.
Det kostar inte mycket att vara där.
Nej, det är ju biljetten kostar mest.
Exakt, det är flygresan dit. Och då blir det att du vill ju vara där så länge som möjligt för att typ göra en avskrivning på flygresan, om man säger så.
Såklart.
Och nu var jag där en månad.
Ja.
Och då blev det typ 30 000. Och det är inte mycket för en månad. Så man måste ju vara där länge.
Men bodde du på Bang Tao eller på deras boende?
Nej, det gjorde jag inte. Jag bodde på hostel.
Hostel,
så okay. Det var så här delad sovsal med typ 8 andra.
Hur var det då?
Ja, det var som en reality show alltså. Ah, okay, det var drama.
Blev du involverad i något drama? Eller
nej. Jag var där, träna. Ah. Jag är där, sover. Gå och träna.
Var det så här mycket partyfolk och sånt som bodde där? Eller?
Nej, det var det bra. Eftersom det var så nära till Bang Tao så var typ 90% där var ändå och tränade på Bang Tao.
Okej, men det är ju nice.
Det var några så här weed-turister där också, men majoritet, alltså det var inte många som festade. Jag träffade några svenskar där som var backpackare. Och så berättade jag för dem att jag är där och tränar. Och så sa jag det, typ, alla här är och tränar. Och så sa han det till sin vän, bara, ah, jag vet varför alla går och lägger sig klockan 10. De är tydligen här och tränar.
Helt chockad så. Ja, men det krävs ju ändå lite disciplin och vara där. Framförallt om man är på Bangkok. Det är en annan grej om du åker till något thai-gym i bushen i Bangkok eller någonting där utanför stan. Det finns inte strand, det finns inte full moon party eller allt det. För det finns ändå mycket lockelser och frestelser.
Det gör det.
Det gör det liksom så.
Men vilken madröm där om man skulle hamna på ett ställe då liksom. Som man ska upp och springa tidigt på morgonen om man har morgonpass. Och
kommer de
kommer in med ja, liksom så här, 3 på natten, dyngfulla och högljudda. Det låter, ja nej.
Det är också lite kul på något sätt att stöta på han som kommer hem när man går upp och går ut och springer. Det är lite roligt.
Ja, Elias.
Yes.
2 år i GMAT. Hur började allting?
Det är lite lustig historia alltså. Det var eller inte lustig, den är så vardaglig. Det var typ en helg, så var vi hos kusinerna. Och så var det Elsa brorsan, han är ändå många år äldre än mig. Mm. Så vi har inte haft jättetajt relation så. Men han tränar ju MMA då. Och så var det någon som frågade vad han skulle göra imorgon. Och då sa han, jag ska gå och träna. Och då sa jag kaxigt till han bara, det är ingen idé du tränar, jag kommer ändå plocka dig. Och han är, det är liksom en 100 kilo skille. Alltså han är mycket större än mig och han kan träna liksom.
Mm.
Så då kollade han på mig och sa bara, okej, kom till träningen imorgon då. Då sa jag, skrattade jag, så blev skratten långsammare bara, okej, då jag kommer.
Ja.
Så tog jag med mig dit. Jag var livrädd så här, gå in och träna. Men alla där var jätteschyssta.
Var någonstans var det?
Det här var i Oskarshamn.
Ja, okay.
Jag är inte från Göteborg. Jag är från östkusten. Om man säger. Så det här var i Oskarshamn. Och det var en väldigt liten klubb. De har träningar 3 gånger i veckan.
Mm.
Så det var så här. Det är ingen där som tävlar. Så det är. Nu börjar de ta fart. Men när jag var där var det ganska motionärsnivå liksom. Och alla var jätteschyssta. Och det är bra. Så jag var där. Sen vi åkte. Tränat typ 2 gånger i veckan. Jag åkte dit efter skolan. Det blev bara roligare. Och hela mitt liv alltså. Mamma, hon har alltid varit emot kampsport. Så det, jag har också tänkt så här bara, fan, kampsport och sånt, det är så här för vilda, det är så ociviliserat. Men när man börjar träna där så blev det, känns naturligt. Det är primitivt och alltså det
känns bra. Man fattar ju fel man har också så här. Det är exakt. Ju inte bara vildar.
Nej, verkligen inte. Och så här, man kan vara smart i kampsport också. Det är så här, det ändrar min syn helt. Från den synen jag haft. Alltså hela livet. När jag var liten då var det spela fotboll. Det var mamma. Mamma sa liksom, du kan gå och spela fotboll. Det var det jag fick göra.
Hur är mamma med att kolla då? Kollar hon på dina matcher?
Ja, det gör hon. Nu gör hon det. Eller nej, hon har alltid gjort det. Men det är klart det är läskigt.
Ja.
Och även om jag kollar när en kompis eller en klubbkompis ska slåss. Alltså det är så här. Jag tycker nästan den känslan när man är orolig så, den är jobbigare än att gå och slåss själv.
När man, är helt.
När man ser när ens kompis kan bli skadad, alltså det är jobbigt. Men jag vet också att hon är stolt och tycker det är bra att jag kämpar på och tränar.
Men de är ändå supportiva över ditt val med idrott liksom?
Ja, i början var det så här när jag tränade bara, nej du ska inte träna det. Och jag kommer ihåg typ när jag var liten och man hade typ sett Karate Kid bara, wow, jag vill träna karate. Bara, nej.
Det blir inget med det.
Här är det fotboll.
Men alltså, det är väl egentligen alltså, rätt förståeligt där, om man tänker på som du sa där, vad du liksom förväntar dig, eller vad du trodde om kampsport innan. Alltså, så, ja. Det är, alltså om man har den bilden, alltså det är ju klart att man bara, nej men gå och spela fotboll istället. Alltså, det är ju fullt logiskt liksom. Sen är ju det, alltså det roliga, det är ju det att går du in på matta, på vilken klubb som helst. Så du hittar allt från läkare och jurister till bilmekaniker och kockar och alltså allt sånt där. Det är ju, alltså det är ju en spegling av samhället i stort verkligen. Och det är liksom, skönheten är ju att alla samlas på den här mattan och jobbar ihop och lär känna varandra.
Ja, det är fantastiskt. Det är, och så har det ju varit alltså, genom hela alltså, våra människors historia. Alltså kampsport har alltid funnits där. Och även nu i det här samhället vi lever i nu så är det som du säger från alla olika yrkesgrupper och åldrar också. Mm,
precis. Och kön.
Mm, ja, det med.
Men du blev biten direkt kan man säga då? När du stegade in där i Oskarshamn?
Ja, exakt. Jag har alltid gillat alltså, adrenalin så, och så här göra ändå. Jag gillar inte det här vardagliga livet när man går till jobbet, går hem och kollar Netflix.
Det, alltså, du kallas ju för stuntan.
Ja, var kommer det ifrån?
Berätta det.
Det var typ, ni var 14 år och det var dags för moppetiderna. Då var det så här, då, jag vet inte, man kan säga trimma sina mopeder lite olika. Och då kan man välja antingen att man vill ha jättesnabb moppe eller att man vill att den ska ha jättebra acceleration.
Drev, eller hur? Det handlar
exakt,
om drev.
Ah, exakt.
Du måste ju fråga, vilket år är du född innan du går vidare här?
Jag är 03, 2003.
Okej, då är du för ung för Jackass. Då har inget med det att göra. Fortsätt.
Och alla var ju så här bara, jag vill ha den snabbast moppen. Och jag var så här bara, nej, jag vill ha så här, jag tror det blir lågdrevat.
Ah.
Jag har glömt bort lite, men då får man ju bra ax och då kan man stegra och stunta och sånt där. Och då blev stuntan så. Och sen började jag köra moppe och så började jag lära mig alltså stegra och lära mig lite tricks och sen typ sen hade jag en YouTube-kanal också där, så jag hade lätt motorcykel också, körde på bakhjulet. Och sen i gymnasiet så var det någon som hittade den kanalen och då fortsatte det smeknamnet.
Och så du vet nu att nu kommer Sebastian Wendel Martinez att hitta den här YouTube-kanalen och så kan jag garantera dig att han kommer att hitta den.
Ja, då kommer han hitta lite polisvideos och lite bakhjul.
Skadade du dig någonsin någon gång när du gjorde det där? När du kom en stund?
Ja, alltså det var, ja, man stiger över, man skadar sig.
Ja, man gör det.
Ja, det är också farligt och korkat och man har lite skydd och ja, jag kör alltid med hjälm, men
ja. Men alltså man har väl inte 100% konsekvenstänk när man är 15-16 år.
Nej,
alltså,
nej.
Du var glad att du är för ung för Jackass. Ja. Det är så jävla många och ner i kundvagnar för backar och sånt där bara för grund av dem. Det finns mycket sånt.
Det hade varit jag också. Alltså. Det låter roligt. Ja.
Och Elias leende här. Ja. Liksom.
Ja.
Han kommer gå till ICA Maxi direkt efter podden här och stjäla en kundvagn nu. Alltså. Ja.
Och hitta första bästa backen.
Ja, Bragibacken eller vad heter
den. Exakt.
Men det var någon som sa det att det är när man får de här nära döden-upplevelserna man också känner sig som mest levande.
100%.
Och det får man inte säga ett vardagligt liv heller. Om man bara går till jobbet, går hem, kollar Netflix, gör matlåda till nästa dag. Det är tråkigt. Tråkigt liv.
Alltså det är faktiskt ett tråkigt liv.
Mm. Men jag strugglar mycket med det nu. Jag har gått från, du vet, jobba heltid och så träna. Ja, men i snitt 2 pass per dag, vila en dag i veckan, till att plugga. Och vara nyopererad och inte kunna träna. Och du vet, jag är i skolan 2 dagar i veckan, resten på distans. Alltså jag blir knäpp där hemma. Så jag springer på väggarna. Det är svårt det att hitta det utbytet.
Speciellt när det blir en sån chock.
Ja, det är ju från liksom 120% till 30%. Speciellt.
Stackars Sara.
Ja, men visst, det är sjukt. Vet du vad, jag tycker att vi ska köra ett mittensegment här. Så ska Elias få tänka lite snabbt.
Brodals 10 snabba frågor.
Så. Du kommer få 10 alternativ.
Yes.
Eller 2 alternativ, 10 frågor. Och så ska du svara så snabbt du kan helt enkelt. Fightas på bortaplan eller hemmaplan?
Hemmaplan.
Striking eller brottning?
Brottning.
Ligan eller privata tävlingar?
privata tävlingar.
Slåss mot en Mikael dubbelt så stor som han vanligtvis är, eller tre stycken Brodal av en tredjedel av hans storlek?
Mikael.
Du är den första som väljer.
Ja, faktiskt, det var själv. Jag var lite, ja. Göteborg eller Stockholm?
Göteborg.
Kolla fighting på plats eller på tvn?
På plats.
One Championship eller UFC?
UFC.
Grappling SM eller MMA SM?
MMA SM.
Stryp eller ledlås?
Stryp.
Gå upp eller ner i vikt?
Gå ner.
Snyggt, där hade vi det korta lilla segmentet.
Hur ser en träningsvecka ut för dig?
En träningsvecka, det är... vanligtvis så är det tre MMA-pass på GBG. Det är måndag, onsdag, fredag. Och så brukar det vara två boxningspass också där. Lördag, söndag. Sen kör jag även på Konde. Där kör jag jitsu och då brukar det vara tisdag, torsdag. Och sen jobbar jag ju 8 timmar, så då blir det att det brukar vara vad jag hinner med. Men nu har jag också börjat att springa till jobbet. Så jag får ett pass på morgonen också. För då får jag typ, ja vad blir det? Ibland, vissa dagar får jag 2 pass om dagen. Mm. Men annars så är det svårt att hinna med mer.
Det är svårt med det, för jag tror jag sätter jobb på Volvo.
Exakt.
Ja, som är typ 30% av den här stan kanske.
Ja, jag tror det. Jag tror vi är 3 eller 4 i tävlingsgruppen på GB som kör.
Ja, men
det
bara,
ja.
Men hur långt är det till jobbet då?
Det är 8 kilometer typ.
Ja, men det är det perfekt.
Ja, det, det är lagom. Det är lagom. Och det tar ju typ 35 minuter så att springa.
Snabb.
Ja, men då är det liksom, det är ju alltså rakt.
Ja, just det.
Det är inte så att jag gör någon intervallsträning eller, utan då är det bara rakt, alltså bara springa.
Ja, men låg tröskel, alltså det är ju, vad ska man säga, zon 2, 3 träning är ju redan någonstans liksom, ja. 3 kanske.
3-4.
Ja, 3-4.
I den hastigheten.
Men vad alltså, om du får välja någonting, vad är roligast med träningen? Vad gillar du mest? Är det sparring, är det grappling, är det drillar eller är det löpningen? Eller?
Jag skulle inte säga att sparring är det roligaste för mig. Det är typ när man jag vet inte, när man känner att man blir bättre.
Okay.
Eller typ att man, när man känner sig att man utvecklas, att du kan kolla någonting igen och sen tänka på det och sen göra det på träningen.
Mm.
Det kan vara kanske...
problemlösningen.
Exakt, problemlösningen. Mm. Och även efter passet gå hem och bara, okej, det här gick inte så bra. Hur kan jag göra det bättre? Sen nästa dag, göra det bättre.
Skriver du träningsdagbok?
Jag har börjat med det.
Bra, det är ett stort tips till alla unga atleter att göra det. Det kan verkligen ge dig mycket.
Ja, det var ju det som Jocke sa med Sean Strickland också där, att han alltid analyserar allting. Exakt. Direkt efteråt där, alltså hur viktigt det är. Jag tror stenhårt på det, måste jag säga. Man får vara tillräckligt ödmjuk bara för att, alltså, bara våga titta på det som man inte gjorde bra också liksom. Det är ju så man utvecklas.
Det är det jag kollar mest på faktiskt. Mm. Alltså all luckorna och vad som inte funkade. Mm. Och sen måste man också lägga in kanske 1 eller 2 grejer som man gjorde bra, men
jätteviktigt att göra det.
Men jag fokuserar mer mest på det som inte funkar.
Ja, vi har ju nämnt Jocke här. Mac har ju väldigt många duktiga fighters. Vad skulle du säga är hemligheten?
Det kommer ju från Jocke, eller det kommer ju från huvudtränaren från början. Mm. Och Jocke är ju coach där. Han har ju varit coach många år på den klubben, i hans egna. Mm. Och jag är ju väldigt ny där också, måste jag säga. Så jag har ju kört där en termin där. Så innan var jag ju på Fight Center. Så under den korta tiden så har jag också utvecklats mycket och ändrat mitt perspektiv lite. Men om man kollar på min så här utveckling, så kommer mycket av så här grundpelarna och brottningen, det kommer ju från Fight Center och Linus.
Mm,
Linus Eklind, måste glaza han lite.
Mm. Ja, men det gjorde rätt. Sammanhållningen brukar jag ju lyfta fram på Mac också.
Ja,
den
exakt.
Är rätt fantastisk.
Den är jättebra. Och familjekänslan, och att, jag tror han sa det något pass, att alltså ni ska se den här klubben som ett hem, och om det kommer in en gäst, då ska ni ju välkomna den som att det är en gäst som kommer hem till er. Mm. Man måste vara schysst och ödmjuk och pusha varandra, hjälpa varandra.
Mm. Ja, men det är, alltså, det är klockrent uttryckt det. Mm. Jag tror stenhårt på de två grundpelarna där också, Jocke och gemenskapen. Och som sagt, det är kul att du lyfter Linus. Vi gjorde ju det förra avsnittet här när vi körde en recap på UFC 298.
Ja, vi måste lyfta han ännu mer.
Ja, han lägger faktiskt ner oerhört mycket tid. Jag har ju lärt mig, jag har ju känt Linus i många år. Jag vet inte hur länge jag har känt varandra och hur mycket vi har tränat. Jag har fått sjukt mycket saker från en gubben. Han kan sin grej. Han nördar ner sig.
Ja, nej, men han är kanon i han.
Det finns dock väldigt roliga scenarier på Fight Center där folk har blandat ihop mig och han.
Va?
Och då har folk, många, innan jag hade skägg kanske, då tyckte många väldigt lika. Och då var det framförallt Abdu, en kille som jobbade i receptionen, att han tyckte det var så konstigt för att Linus var så snäll helt plötsligt. Det var det med han hade pratat med. Och bara, vad fan hänt med den här killen egentligen? Så han förstod ingenting. Det tyckte jag var jävligt kul.
Fast Linus är snäll.
Ja, han är
alltså den riktiga Linus.
Han är jättesnäll. När man känner han.
Ja, han är däremot du är lite elak, broder.
Skadeglad.
Favoritfighters?
Etta kommer Corey Sandhagen.
Snyggt där, high five.
Jag älskar hur han är analytisk. Han tänker på sitt game och han är inte den som, han kanske inte har de roligaste matcherna, men han är smart. Och
så jag tycker fan han har det oftast förutom matchen, jo, när hans arm var fakt.
Exakt, det är den matchen många hatar på. Ja. För att han gick och brottades en hel match. Men det är så här, okej, om du har en skadad arm så här, ska du så här, man ska ju vinna. Mm. Det är målet. Och det är inte alltid att det ska vara roligast för publiken heller.
Han kollar ju också ut dem som ingen kollar ut. Jag tror, var det Omar han ville möta?
Exakt, eller de skulle ju möta varandra.
Ja, just det.
Men jag tror Omar drog sig ur. Han blev skadad eller någonting.
Stämmer. Och någon mer då än Corey? Någon mer som du verkligen ser upp till eller kollar mycket på?
Justin Gaethje.
Oh, my God.
Och det är mycket för Trevor Whitman också, hans boxningscoach. Och sen så gillar jag Max Holloway också. Och det är, jag försöker att hitta, jag kollar mycket på de viktklasserna som är i samma viktklass som mig, för, för att det är den MMA som gynnar mig. För det var någon som sa det att så här, om man kollar på kvinno-MMA och mans-MMA så är det, det är lite olika sporter och det är vissa saker
som sa det. Och även viktklasskillnader.
Ja, exakt. Och det är därför jag kollar mycket på Corey Sandhagen. Alltså han, vi har lite samma kroppsstil också, om jag hade kört bantamweight, det gör jag inte nu, men ja, det är, och sen Justin Gaethje, han har jag väl inte samma kroppsstil som, men han är intressant.
Ja, men jag har väl väldigt olik fightingstil som jag älskar att kolla på hans loss. Ja. Men där måste jag fråga, som du nämnde bägge, vem vinner, Holloway eller Gaethje i BMF-matchen?
Jag tycker det var jättedum matchup. Alltså. Man kan inte lägga ens favoritfighters med varandra.
Jag är lite rädd att vi får se Gaethje göra vad man gjorde mot, nej, jag tror inte han gör det som han gjorde mot Tony, men jag är lite rädd för om Gaethje får gå in och plocka många slag.
Jag tror Gaethje vinner.
Du gör det?
Ja. För det
är... alltså... Det är ju två av mina favoritfighters.
Exakt.
Och det, är liksom, det gör ju alltid lite ont att tippa. Jag, alltså Max Holloway, fenomenal boxning verkligen. Alltså, och killen är tuff. Alltså, minns ni när han mötte Dustin Poirier exempelvis? Ja. Så mycket stryk som han fick käka där och bara fortsatte ändå, va? Justin Gaethje däremot, he's an animal. Alltså, det är, folk tittar på honom och så tror de att det bara är kaos, va? Men det finns så mycket hjärna och tanke och strategi bakom det han gör.
Men då kan jag undra. Så här, Calvin Kattar, inte han farligare med händerna egentligen än Gaethje? Jag vet inte, jag försöker ställa, vad hade hänt om de två möttes, och så tänker jag vad Holloway gjorde mot Calvin Kattar.
Ja.
Men det är ju styles makes fights också såklart. Men,
ja, alltså, Gaethje är en stor lightweight, han är en stor lightweight alltså. Och sen, jag skulle inte säga att Holloway är jättestor featherweight.
Han är lång, liksom, men inte kraftig på det sättet.
Nej. Och det är därför jag tänker att Gaethjes kraft alltså.
Och jag hörde både Fisiev sa det och Khabib sa det. Khabib sa typ så här att Gaethje slår som en lastbil som är ut like truck. Mm. Och Fisiev sa någonting, everything you throw is damage. Alltså så här att allting skadas. Så det är ju läskigt.
När Fisiev säger det så är det ännu läskigare. Alltså, för han är hård på riktigt.
Ja.
Men det var exakt samma, vad heter det, favoritfighters där, för jag gillar Corey Sandhagen också. Otroligt komplett skulle jag säga. Det finns inga svagheter i hans game. Jag vet, det är ju en favorit för dig också.
Lätt, 100% är den jag kollar och försöker sno mest av faktiskt. Sen får man inte fastna för mycket på någon och så här tänka att jag ska fightas exakt som den här snubben, för det är inte realistiskt heller. Utan måste, men där tycker jag att jag tar mycket inspiration och mycket, han gör mycket instruktionsvideos också.
Man kan och bra kolla. Grejer dessutom. Alltså.
Skitbra grejer. Det jag vet vad jag har förklarat mest av honom, som sagt, när folk slåss som ett crackhead, fattar ni vad jag menar då? Folk som är dåliga på striking när de slår som crackhead, så då menar jag all vikt på bakre benet och så hakan typ så här en dåligt finishen. Typ, där har han bra tips som man ska göra. Så jag rekommenderar alla att kolla på.
Behöver man tips för att mästra en kille som slåss så?
Har du slagit på någon hög på crack någon gång? Jag tror inte det är lätt.
Jag brottades med Elias här och då. Nej, jag bara skojar. Hur avslutar du helst då?
Där har vi TKO. Och det är just för att, eller jag vet inte hur det känns att knocka någon, men jag kan tänka mig att det är en nice känsla, men jag, eftersom jag är en grappler så blir TKO mest logiskt, och jag är ingen submission artist heller, utan det är MMA-brottningen som är styrkan, och då är det mycket med pinna, hålla ner, och också ground and pound som är min starkhet.
Du gjorde ju det snyggt på Wolf.
Exakt.
Riktigt fint faktiskt.
Och det skulle jag säga är mycket inspirerat av Khabib. Han gillar ju också väldigt mycket. Och han är ju väldigt duktig på leg rides. Och jag tror det var Craig Jones. Han släppte en sån DVD om leg rides. Så den har jag studerat mycket, lärt mig. Och nu försöker jag sätta ihop ett eget system. Hur jag kan göra olika transitions och använda olika leg rides till min fördel.
Fett. Vad var det jag sa? John Danaher, Jocke Engberg om 20 år.
Gillar att se det här analytiska. Det är kul att se faktiskt. Väldigt kul att höra om.
Verkligen. 2024 är ju fortfarande rätt färskt. Hur ser planerna ut här nu? Vad vill du göra i år?
I år... Jag vet inte, jag vill ändå ha stora mål och... Då sa jag att jag hade velat göra en internationell amatörtävling. Alltså, jag vet inte, kanske åka till Storbritannien och gå en match.
Kan du få testa utan benskydd? Det gör de ju där.
Exakt. Mm. Och sen så kommer jag gå mycket matcher. Och jag har ju AFN. Och när jag går vidare i alla de stegen så är ju sista i juni. Mm. Och då tänker jag ändå att jag har hela... första halvåret på plats. Mm. Och sen så har... Efter det vet jag inte. Det är en internationell tävling som hade varit väldigt intressant.
Då undrar jag så här, på tal om AFN-turneringen. Vem tror du är den tuffaste motståndaren i turneringen?
Den tuffaste motståndaren måste nog vara Raham Kafai. Från Söders Fight Gym.
Intressant, det var även vad vi hade ju Anton Ringvall här innan, ni stöttes ju på här och jag fick hålla isär er så ni inte släppte sönder innan här, men han svarade faktiskt precis samma sak på det. Så intressant take.
Ja, och det, jag vet inte, jag tror de som gör ihop bracketen, de är väl lite smarta där också, och ja, Anton får ju en riktigt tuff match redan där första. Och Raham, han är svår motståndare, han vann ju nordiska mästerskapen där samtidigt som Zone var.
Ja, precis. Ja.
Och han är ju också en fighter som vill gå proffs.
Fast när han tog, han fick nog silver på nordiska, Anton.
Jag menar Raham.
Raham
fick guld.
Raham tog guldet, ja det stämmer.
66. Mm. Ja. Och han är ju en fighter som vill gå proffs snart. Så det här kanske är hans sista så spurt.
Mm. Ja. Det blir kul att se vad som händer.
Mm.
Ja, det hoppas ju på att det är bokat här nu.
Och vet du vad? Vi har ett nytt segment i podden. Vi får se om det här kommer varje vecka. Det beror på Mikael som hör, skulle jag säga. Men nu är det dags för Mikaels bittra minut.
Ja, förhoppningsvis så kommer det här bara idag. Det är så här att dagens ämne är nybörjare. Det var ett tag sedan jag körde en nybörjargrupp som jag gör nu. Jag har säkert gjort alla de här grejerna själv, så jag sitter väl här och hycklar, antar jag. Men vissa saker vill jag bara, alltså en liten allmän uppmaning då. De allra flesta är supergoda ska jag säga också. Men ett, slappna av lite. Drillar är inte fullt slagsmål. Om vi står och värmer upp genom att trä armar, Brodal, så handlar det inte om att du ska knocka mig, va? Exempelvis. Okay. Ja, med dig vet jag inte.
Nej, men jag hörde helt rätt. Ja. Nej, det är drill.
Och sen så då, nummer två. Ta det lite lugnt. Alltså, speciellt med nybörjarna här som kanske aldrig har kört någonting innan. Och de går in och vevar alltså som vilddjur verkligen. Jag blev petad i ögat 5 gånger sista passet. Till sist så man tröttnar, va?
Så du säger att mina hemliga tekniker har läckt ut? Nej, jag ska bara fortsätta.
Nummer tre. Släpp attityden. Du är inte John Jones, utan du är en helt vanlig random snubbe som kör i en nybörjargrupp i MMA. Alltså bete dig därefter. Liksom, inte ut med bröstet, ingen taskig attityd. Nummer fyra. Respekt mot coachen. Och det här är väldigt förankrat i makt då. Folk fattar inte vilken tur de har som har en världscoach som Joakim Engberg som instruerar nybörjare. Det minsta man kan göra är att göra som han säger och hålla käften när han pratar. Lite respekt för bövelen. Nummer fem och den sista punkten. Det här är det viktigaste av allt för att bli en duktig MMA-fighter. Våga le på mattan för Guds skull. Alltså, herregud, det är inte krig ni är. Ni är därför att ha roligt och utvecklas. Punkt.
Det var det för Mikaels bittra minut. Jag vet inte, jag var nära på er en applåd där, men det kändes så här som att folk behöver ta till er mer så, skärp er.
Det är, alltså, jag känner att jag vill nog inte göra det här segmentet fler gånger. Nej, jag fan vad grinig jag lät. Ja. Alltså.
Men jag hörde, det är mycket sånt där och så kanske man inte vet om det man har att göra med alltid så här i coacher och fighters och så här.
Nej, men alltså 5 ögonpetningar på, jag körde med den killen där och på 2-3 minuters ronder, det kan man inte bortförklara.
Det är väldigt svårt.
Knut handen liksom.
Vet du vad, Elias, innan vi går in på lite så här vad man hittar på sociala medier och sånt där, du undrar, vad kan fansen förvänta sig av Elias Kesia på AFN-turneringen, den första matchen?
Då kan vi förvänta sig en vinst.
En vinst, ja, okej, okay. Kul att höra.
Nej, men det, jag vet inte om jag är den största alltså showboaten så, alltså jag gillar att trolla lite och vara lite så här, man kan inte riktigt förvänta sig så här vad som händer.
Jag kom på en grej här, jag tar det här fortsatt, men jag kom på det nu.
Och det var ju inför SM.
Precis, det var så, det jag kom på här.
Så på fredagen lade jag ut en story med en gammal bild på vågen där det stod att jag vägde 72 kilo. Så la jag ut, kan hon hjälpa mig hur man ska gå ner i vikt? Jag ska väga 66 imorgon. Och folk tappar hakan så här. Jocke skrev till mig, Elias, du väger lite för mycket. Och sen så var det någon så här, jag tror det var Rotko som skrev bara, ej, du skottfintar eller hur? Jag bara, ja, fan, du catchar mig. Men även, vad heter det, typ, varför jag gjorde det, det var för att min motståndares coach, han började följa mig och jag såg att han var inne och kollade mina stories. Ja, ja. Så han kollade min story och du vet, han fick så här förhoppningar bara, ja, jäklar, han kommer nog inte klara vikten imorgon. Och så nästa dag när vi var där så kom Ali från rondvilan. Ja, ja. Han bara, Elias, du skämtade med den där storyn, va? Jag bara, ja. Och så kom Icon-teddan då från Icon och bara, ja, oh, jag tänkte väl. Jag blev helt orolig så här. Jag bara, nej, den här killen kommer aldrig klara det.
Jag ska vara ärlig och säga att jag gick på det. Jag vet flera som gick på det. Jag bara, wow, det här blir jobbigt.
Jag gick på det också. Ja. Alltså jag tänkte ju så här, smart. Men herregud, alltså vad ska jag säga? Nej, men jag skriver ingenting. Alltså, fan, hur kunde det detta ske liksom?
Elias har tagit en bok, eller en sida ur boken The Art of War.
Exakt. Exakt så här. Det är mind games och det är gameplan.
All warfare is based on deception, sägs du.
Precis.
Du kompis, ja, du coachar ju lite också redan nu.
Ja, exakt, jag är instruktör om man säger så, på, jag håller nybörjarna och idag ska jag hålla SV-passet också.
Hur, alltså nu var jag ju tyvärr inte, jag har bara tränat med dig på boxningen någon gång, jag har ju inte tränat för dig, men jag kan tänka att det är en roll som du är helt klockren i. Är det någonting som du känner att du vill utvecklas inom?
Ja, fast just nu så är det ändå min egna karriär jag måste prioritera, men jag älskar att lära ut och se folk, alltså bara lära ut och vara pedagogisk och se hur andra nybörjare så kan utvecklas och lära sig. Och speciellt det man får tillbaka, så när, för de blir jätteglada när de lär sig. Och det är höjdpunkten på deras vecka också såklart. Och få vara med och ta del och hjälpa, det är jättekul.
Det är, alltså, han har ju en väldigt positiv attityd också, alltså Elias. För jag vet när jag har skickat något mest om hur mycket jag hatar brottning, att liksom, man borde förbjuda alla former av grappling och alltså, sånt där, och bara för att jag suger på det. Liksom, sådär, va? Jag har sagt det lite skämtsamt, alltså, sådär, skrivit det där. Så får man alltid ett långt mest tillbaka där det står att alla kan, det är bara att träna på. Kör vidare nu, ja, grabben, här, så kommer du lära dig. Liksom, så. Det är en ganska skön attityd, är det?
Ja, det är alltså... Ibland är det enkelt, men det känns jobbigt och det kommer över en längre period, det tar tid. Det är, bara för man inte kan det idag, alltså det är repetitioner. Allting sitter inte på en gång, om man inte är dum för det. Och det är någonting man får lära nybörjare också, för vissa som kommer in och börjar träna kampsport, de har aldrig hållit på med någon sport eller någonting i hela sitt liv. Och så, jag vet inte varför, men de ska prova på just MMA. Och så är de jätteoatletiska. Och så är allting jättejobbigt. Och det är så här, bara de kollar på sina händer. Bara, vilken är höger, vilken är vänster? Så till och med de lär sig också. Och även om det tar tid så kommer de också komma fram till slut. Om de verkligen vill det.
Det där, alltså det borde nästan ha en applåd på det. Jag tyckte det var skitbra sagt.
Ja, väldigt intressant. Det ska bli kul att se mer av det.
Har du några sponsorer eller någonting?
Nej, just nu så har jag inga sponsorer. Och det, jag vet inte, jag är så ny till sporten också. Och det, jag började liksom tävla, synas liksom 9 månader sedan. När jag gjorde min B-klassdebut, då var ju Anton Ringvall där och körde sin... Då hade han någon A-klassmatch där, vet jag. Mm. Samtidigt. Så jag är väldigt ny. Och typ efter det här, nu när man får gå på de här galorna, alltså nu börjar ändå folk känna igen en. Och jag är en aktiv fighter och jag tar ändå typ med mig hur det var att spela fotboll och gå match varje helg då in i MMA och försöka gå match ofta. Och se det som, ja, det här är en till fotbollsmatch. Det är inte största grejen.
Smart. Det är riktigt, riktigt vettigt. Men säg så här, jag tror också att sponsorer kommer nappa mer och mer. Du blir mer och mer aktuell. Då det är typ SM, nu kommer det AFNs turnering.
Exakt.
Men om sponsorer eller fightingintresserade, om man vill följa din fightingresa, vad hittar vi dig?
Ni hittar mig på Instagram. Mm. Elias Stuntan Kesia. Och sen YouTube också, där är jag typ ändå pionjär i MMA-Sverige med att göra videos. Om MMA. Och där kommer jag satsa mycket också 2024 på att lägga ut bra YouTube-videos och okay. Kvalitet. Nu finns det en video från Wolfight Promotion 9 där man får hänga med behind the scenes, se hur det funkar med invägning, läkarkontroll.
Just det, din brorsa var med och filmade, va?
Exakt.
Ja, jag snackade lite med henne där, det minns jag.
Så där kommer vi få se mycket mer också.
Kul.
Den är riktigt bra, den videon.
Mm. Och det är bra kvalitet. Det är jag som sitter och klipper, så det tar lite tid för jag prioriterar ändå träningen före. Men även SM är filmat och AFN kommer också filmas, så det blir som en så här liten minidokumentär.
Kul. Det ser vi framåt, eller vad säger du, bror?
Ja, det är jag taggad på. Jag gillar det och jag vill gärna se det. Jag gärna ser det är typ så här behind the scenes, hur ser en träningsdag ut. Okej, jag kan kolla på teknik breakdowns, men då kommer jag helst kolla på den jag vet är bäst på den tekniken. Jag kollar gärna på den, men det är roligt att få se så här. Det som jag kanske vet som har fightats och varit med på tävlingar och sådär, men det som kanske allmänheten inte vet för sig går bakom och liksom,
exakt.
Hur kuttar du vikt, vad äter du innan, vad äter du inte innan, allt det här och hur ser omklädningsrummet, hur värmer du upp och allt det här. Det tror jag kan bli skitintressant.
Och det är typ ingen fighter som gör det heller.
Nej, så... men gjorde ett litet tag.
Ja.
Det är typ det som finns, det finns inte så jättemånga.
Så det hade varit kul om det blir mer populärt i Sverige också, att fler gör det. Så ja, folk får se mer.
Det ser vi faktiskt fram emot. Men ja. Vet du vad, nu börjar vi nå timmesträcket här. Så jag funderar på om vi ska komma in på det som alltid är en stående punkt i den här podcasten, som är då
veckans käftsmäll.
Känner du manad att börja, Elias, eller ska vi börja?
Ni får börja.
Vi får börja. Okej, jo, jag kom på. Jag gör det gärna för honom. Det är min gubbe, alltså det är min bror. Sam Goragi. The Surgeon, som inte är riktig kirurg, lägger jag alltid till. Låt han aldrig operera er. Han i alla fall, han har ju match nästa vecka. Och jag är ju som sagt typ 2 veckor nyopererad, 2,5. Jag håller mitt för honom. Mitt knä är då opererat. Då skulle han hålla på och komma nära med lowkicken hela tiden. Och jag litar på honom, han har kontroll. Liksom så här. Men det var ändå läskigt. Så Sam Goragi får min veckans käftsmäll.
Ja, eftersom jag var bitter förut så kommer en gigantisk kärlekskäftsmäll här till lite samma folk här. Jag kan inte låta bli att bli imponerad över de här alltså, väldigt unga, extremt små och lätta killarna alltså, som har den här talangen för grappling. Alltså, hur stark man än är så får man slita som ett djur. Alltså, verkligen, alltså, ni är fan grymma.
Och finally, Elias käftsmäll. Vem får den?
Jag kör också en positiv käftsmäll. Jag ger den till alla fighter som vågar gå ut där och gå in i buren eller i en boxningsring och faktiskt slåss.
Det tycker jag är helt klart värt en snäll smäll.
Yes.
Veckans snäll smäll kanske vi behöver föra in, men det finns alltid dem. Så, Elias, vi är jätteglada att du tagit hit. In och följ Elias Kesia, eller Elias Stuntan Kesia, finns både på Instagram och YouTube. Ni kommer se honom fightas den 9 mars på AFSens fjärdeviks turnering. Och ni har lyssnat på Käftsmällspodden, en podcast om fighting. Får ni ta hand om den.
Tusen tack.
Alhamdulillah. Hard work. Everybody. Everybody.